Hej och varmt välkomna till avsnitt 56 av Brottsofferpodden. Jag vill redan nu förvarna för min förkylda röst. Jag kommer att hålla tummarna för att inte stör er lika mycket som det stör mig när jag lyssnar på avsnittet. Dagens avsnitt innehåller både reflektioner kring föregående och kommande säsong, våra tankar kring rasism i Sverige, lagändringar som införts i år och ämnen som ni skulle vilja höra oss diskutera framöver. Nu är det dags för mig att avrunda introt och välkomna er till ett nytt avsnitt av Brottsofferpodden av och med mig, Vanessa Del Valle, och Joakim Lindén Kastenbäck.
Hej Vanessa!
Hej!
Hej, nu sitter vi här igen.
Länge sedan,
ja, väldigt länge sedan. Det känns nästan som att det är ett halvår sedan typ. Det kanske inte är, nu överdriver jag lite.
Jag vet faktiskt inte, men det var ju någon gång innan sommaren i alla fall.
Ja, maj någon gång kanske.
Så det var ju typ det.
Ja, har du haft det bra?
Jag har haft det underbart.
Du har sett Europa, har jag sett på sociala medier.
Ja, jag åkte från Kroatien till Montenegro till Albanien och vi var borta i 3 veckor.
Vilket land tyckte du var bäst?
Jag tycker 100% Montenegro.
Okej, vad var det som gjorde det bättre?
Oj, jag vet inte. Alltså, det låter så privilegierat. Men jag tycker ju att Albanien var lite, alltså väldigt nedgånget. Förutom de mer utpräglade turistställena som Saranda och Vlore som de flesta åker till. Men vi började ju med huvudstaden och var där ganska länge. Och jag är ju så känslig person, så jag såg så mycket hemlösa djur och grisar och hästar som bara var så smala och sjuka. Och ja, jag grät hela tiden i Albanien liksom.
Ja, vad jobbigt.
Och Kroatien har jag varit i och jag tycker det är lite, jag vet inte, ja, alltså, det är mysigt men mer så här en vecka kanske om man ska liksom så. Men Montenegro var verkligen, alltså ja, när jag åkte över gränsen och vi åkte liksom en bit in, jag bara, det här är ju Europas Brasilien, varför har ingen sagt det till mig? Alltså naturen är underbar.
Men Montenegro, det har kommit upp lite nu sista åren, va? Att det blivit att folk har börjat få nys om det.
Ja, exakt. Alltså jag hade ju bett min kille om att jag verkligen ville åka dit, men hittade inte någon resa eller så. Men så var det så nära Kroatien så att vi hyrde ju bil. Så det var perfekt.
Schysst. Och nu har skolan börjat igen för dig.
Ja.
Så vi är full fart igen.
Och hur var din sommar?
Den har varit jättebra. Jag har inte gjort jättemycket och det betyder att jag har gjort exakt det jag ska göra. Jag har tagit det lugnt. Jag har nere en trosandel där svärföräldrarna har landställe. Så att det var jättemysigt. Men nu när min fru är gravid igen så sparar jag semesterdagar tills mitt andra barn kommer. Jag känner att det känns bättre att lägga min tid då. Så att få vara mer hemma extra mycket för att finnas till.
Det låter väl som en bra plan.
Ja, för det tycker jag faktiskt. Och det känns skönt att kunna hjälpa till sen också, vara hemma och se den nyfödda. Att det är en tid jag aldrig får tillbaka. Att åka till Trosa extra, vilket det kan jag göra sen eller åka någonstans. Men att se den lilla, det kommer jag aldrig kunna göra. Liksom.
Grattis!
Så, ja, det är fantastiskt. Så att men numera, det känns som att jag är konstant trött. Det känns som att jag är konstant trött verkligen. Så här, eftersom jag börjar plugga allt också.
Vill du berätta vad du pluggar?
Jag börjar plugga till platschef. Har jag börjat göra. Så att jag vet inte varför. Det mest logiska skulle vara kanske att jag skulle bli socialpedagog eller något annat. Eftersom jag har utbildat mig som terapeut innan. Men den här kursen bara dök upp framför mig. Och det är på distans. Det funkar. Det funkade med min chef. Så jag provar. Men det blir lite att jag kanske blir underkasta mig. Möjligheten att kanske göra en personlig karriär och kanske tjäna lite extra pengar istället för att faktiskt göra det jag faktiskt brinner mest för, att faktiskt finnas till för andra. Men vi får se. Vi får se. Jag har börjat, jag kan alltid hoppa av. Eller så fortsätter jag och vi får se.
Man kan ju också ha två hobbies. Alltså så här, folk brukar ju fråga mig, tycker att jag är helt galen som är så här, jag har ju pluggat till PT och kostrådgivare. Jag åkte till Trollhättan och pluggade socialpsykiatrisk vård i 6 månader. Och nu är jag på min 5:e termin på socionomprogrammet. Och jag är liksom så här, jag vill bli det här, jag vill bli det här, jag vill bli det här. Det är bara, jag tycker att liksom att ha en specifik dröm och att bara göra det är så jävla överskattat.
Ja, det är sant.
Du kanske tycker det är jättekul att hjälpa människor, men också att få andas lite och bygga.
Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt. Men nu är jag pumpad. Jag är taggad för det vi har framför oss.
Mm.
Och jag tycker att det vi har haft bakom oss, du och jag, för att som jag sagt innan till dig, kanske inte sagt öppet här på podden, men jag kände att jag började tappa lite suget för allting. Mm. Sen så kom du in som den sprakande själ som du verkligen är.
Nej.
Och jag sätter mitt intellekt på lite spänn med tanke på att vi är väldigt lika men lite olika. Mm. Så jag tycker verkligen att vi har matchat varandra jättebra. Det tycker jag verkligen. Och podden överlag har fått lite nytändning och det har blivit jättebra. Så jag är sugen på nu den här hösten.
Ja, jag med verkligen. Jag tycker också att det har varit skitbra och jättekul. Givande framförallt att få träffa folk och få lära mig nya saker och träna på liksom intervjuteknik också.
Mm.
För jag är lite att träna på där, absolut. Det har ju jag liksom i min socialarbetarroll också någonting som jag verkligen behöver tänka på är att så här, ta ett steg tillbaka, låta tystnaden prata och sådär. Så att det hjälper ju mig i den rollen också. Så jag tycker det är skitbra.
Vad tycker du har varit det bästa och det mest, vad ska man säga, inte det sämsta, men kanske det mest utmanande med det här, med projektet Brottsofferpodden?
Mm.
Finns det någonting du tycker är så här sjukt jobbigt eller är det typ mindre roligt, och är det någonting du tycker är sjukt roligt och sjukt givande?
Oj, alltså vad svårt. Jag tycker ju typ inte att någonting som har med podden att göra är så här någonting som jag absolut inte vill göra, utan jag tycker att det mesta är kul, förutom att om det blir något fel med typ teknik. Jag hatar teknik.
Ja, då är vi två.
Ja, men annars så tycker jag ju att det är skitkul att intervjua och få läsa på om de här olika temana, få träffa både poliser, journalister, advokater liksom, och få samla på mig, för jag får ju kunskap efter varje möte. Så för mig är det mest givande, nästan alla delar faktiskt, inte nästan. Däremot så är det ju jag själv som gått igenom lite så här motgångar. Det är väl, jag gick ju in i väggen i maj.
Mm.
Och jag tar lätt på mig väldigt mycket i samband med att jag gick in i väggen. Då var jag ju sjukskriven och var ledig hela sommaren därefter också. Så jag var ju, man kan säga att jag var ledig i 4 månader ungefär. Så jag har fått vila upp mig, plus att jag har sagt upp mig från alla jobb. Jag vet inte hur jag har liksom fungerat nu i 2 år med extra jobb, heltidsplugg och min behandling. Så det är inte så chockerande att jag gick in i väggen, men det är väl det som mer har varit utmanande för mig. Nej, att liksom försöka, alltså fortsätta liksom lägga min 100%
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Energi på podden och bara få ihop mitt liv typ.
För att för alla som vet, det är inte så att vi blir rika på den här podden.
Nej.
Det, vi lägger faktiskt vår tid och vår energi för någonting som inte genererar någonting direkt. Mm. Mer än förhoppning att, att den som vi intervjuar blir hjälp genom att få sin röst hörd. Mm. Och att någon där ute kanske blir hjälp liksom.
Ja, exakt.
Så att, och det för mig, jag tror jag pratar för oss båda, är värt mer än massa pengar. Sen självklart skulle någon komma och kasta massa pengar på oss om det passade vårt syfte.
Exakt.
Och våra värderingar kring podden, så skulle inte vi säga nej.
Mm.
Så här, jag tror jag talar för båda då.
Ja, men definitivt. Alltså, vi hade vi fått möjligheten att liksom, få pengar för det, så hade det varit skitbra. Liksom. Då hade vi också kunnat utveckla podden på flera olika sätt. Jag vill ju göra liksom, tjocktröjor och merch och allting. Vilket går att göra med egna pengar också. Men det känns lite så här... men definitivt. Och det tar, så för mig är det ju framförallt den det arbetet man gör hemma liksom, att så söka info, att strukturera, hålla koll, planera, alltså mer såna grejer som tar på mig, så samtalen är bara underbara.
Ja, jag håller med dig. Jag är väldigt glad att vi delar på redigeringen nu.
Mm.
För den var ju typ en av de första grejerna som fick mig att bara shit, ska jag fortsätta med det här? Bara. Men alltså du har varit med på ett gäng intervjuer nu. Mm. Och den första intervjun du var med på, det är en av de typ, det låter faktiskt kraftigaste kan jag inte säga, men de mest gripande stories. Alla stories har varit gripande på sina sätt liksom, och varit hemska liksom. Men just den var extrem. Där. Du bara kastades in i
helt. I ja, alltså jag kastades ju verkligen in i det. Men jag tror att jag var beredd faktiskt, och att man, om man är förberedd, om man har förberett sig mentalt, så är det inte super liksom. Det är mycket känslor när man pratar, men det är liksom mellan mig och den jag samtalar med där och då. Sen släpper man det. Och det är oftast inte så här, även om den andra kanske gråter eller någonting, så är det ofta kärlek i rummet.
Ja.
Och inte liksom en känsla av skam eller skuld eller ilska liksom, eller frustration, utan det är ofta en ganska skön känsla i rummet. Mm. Så speciellt den första intervjun tyckte jag att det var en fin känsla i rummet. Alltså.
Det var verkligen som du beskriver. Jag vet inte om det hördes på när vi släppte det, men att vi pausade och vi grät. Liksom.
Mm.
Och hon var jätteledsen såklart, liksom, för att hon öppnade upp massa sår inom sig själv. Så. Men nu efteråt har jag varit jätteglad. Vi har ju haft kontakt med henne.
Mm.
Så att det är gripande historier liksom, som vi har varit med om. Så. Sen också i ditt fall så har ju du en egen historia.
Mm.
Och har man en egen historia och bearbetar den, så har man lättare att ta del av andras historier.
Mm.
Liksom.
Exakt. Mm. Så är det.
Ja, så är det. Men hur ser du inför hösten nu då?
Jag tror att det kommer bli skitbra. Vi har ju snackat lite grann. Vi vill ha in lite poliser.
Mm.
Vi vill prata om rasism och framförallt i Sverige då. Bedrägerier som blir allt vanligare nu. Sen så har vi ju mycket skjutningar, gängkriminalitet. Jag tänker att vi har faktiskt lite gäster på gång kring offer för gängkriminalitet. Och då kommer vi i alla fall försöka börja med personer som kanske inte är mitt i det. Så kanske en förälder eller en vän eller en kusin. Lite utanför. Och sen eventuellt någon som har kommit ur det.
Ja,
mm.
Det vore ju drömmen.
Mm.
Att kunna få med något sånt. Och är det någon som lyssnar på det här och känner igen sig, eller känner någon som kanske så tvekar inte att höra av det till oss. Det går att vara anonym, vi kan ta det via telefon på distans eller vad man säger.
Exakt, ja. Och vi kan, det behöver inte vara distans heller. Nej. Men vi behöver ju inte liksom lägga ut namn eller bild eller någonting sånt. Om det är liksom något ni skulle vilja, att vara anonyma. Sen har jag tänkt att vi ska prata lite om livstidsfängelse.
Mm.
Både i, jag tänkte att vi kunde göra typ en liten jämförelseanalys mellan USA och Sverige.
Mm.
Och vad livstid innebär i Sverige. Och sen att vi kanske eventuellt intervjuar varandra.
Ja, intressant.
Mm.
Nu har jag intervjuat en gång, men nu skulle jag ju garanterat ha en helt annan approach, en helt annan infallsvinkel.
Mm.
Så det skulle jag se fram emot.
Hur kommer det sig?
För nu känner jag det bättre.
Mm.
Nu känner jag det bättre. Förut så var det att jag visste vad du hade varit med om för brott och jag intervjuade dig kring brottet. Så nu skulle det vara garanterat andra frågor.
Mm.
Så.
Det var lite så jag tänkte också faktiskt. Det skulle vara väldigt kul att få intervjua dig också, men bara som ställa frågor kring dig, liksom, vem du är.
Jag är ändå mitt favoritämne. Så.
Ja, men exakt. och inte liksom, ja, men som vi gjorde sist, att vi pratade om specifikt beroende och medberoende, att du fick prata lite där. Så det skulle vara superkul.
Mm.
Det var faktiskt ett förslag av en följare på Instagram.
Men det tycker jag verkligen att vi kör.
Mm. Ska vi prata lite om nya lagar som har stadgats under sommaren?
Det tycker jag verkligen. Hur är det där med lagar? Ändras de hela tiden eller hur ändras lagar? Sarah?
Ja.
Eller hur kommer en lag till? Vet du det?
Ja, det vet jag. Men det kan komma på olika sätt. Jag brukar se lagar som normer. För det är ju någonting vi har skapat.
Mm.
Det är ju ingenting som är liksom, samhället har lagar sedan tidigare, utan det är ju någonting människan har skapat.
Ja.
Så jag brukar tänka att lagar antingen uppkommer för att ändra en norm eller för att skapa en norm. Så till exempel nu, 2023, vi ser inte folk, eller lika mycket folk som röker cigaretter till exempel. Och vi har verkligen sett en stadig liksom, sänkning. Nu säger jag inte det här utifrån någon statistik som jag har sett, men jag har sett det liksom i samhället, i mina vänner i alla fall. Och jag ser inte lika mycket folk röka cigg ute på gatorna eller vid tunnelbanan eller sådär. Så vi har ju ändrat en norm genom att införa en lag om att man får inte röka på vissa ställen.
Mm.
Så där kom samhället in för att ändra en norm. Sen så har vi ju när liksom civilsamhället vill ändra en norm. Så att det går från civila till samhället. För att skapa en lag. Och då är det till exempel om, ja, men det är mycket protester kring koranbränning till exempel. Av civilsamhället. För att folk tycker att det är problematiskt och så vidare och så vidare. Det är en annan diskussion. Så vi säger att ja, men då införs en lag av samhället. För att göra civilsamhället alltså nöjda. Liksom, så att det blir en norm från civilsamhället till. Så jag brukar tänka så, men
får jag bromsa lite där, bara, för det är en jätteintressant grej sådana med koranbränningen. För nu kommer ju folk kanske som lyssnar på det här att tänka, men fan, det är yttrandefriheten, bla 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 bla. Men då lägger den åt sidan och vi säger att, okej, nu bestämmer Sveriges regering att vi måste införa en lag att det är förbjudet att bränna religiös litteratur, eller vad det kallas. Men jag antar att de inte bara kan göra det så här, pang. Det måste väl vara att.
Ja, men exakt. Man skapar ju en proposition. Alltså man skriver liksom, flera olika experter samlas. Och sen så skriver man en proposition. Det kan beskrivas som typ ett förslag. Som sen skickas in om man röstar om den.
Okay.
Och är det så att det blir ett ja liksom. Då införs den lagen förmodligen året efter. Som nu till exempel då. Varje sommar brukar det ju halvårs liksom. Så brukar det ju införas några nya lagar.
Okej. Men jag vet inte om jag har hört det här eller om jag bara drömt. Eller om det var något påhittat. Men att ändra en grundlag eller någon slags lag. Då krävs det två regeringsskiften eller något sådär.
Stämmer bra. Så en grundlag är ju svårare att.
Men vad är en grundlag? Där är det typ att du får inte mörda.
Nej, vi har ju, vad är det, jag tror att vi har fyra grundlagar i Sverige. Ja, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen.
Okej.
Så det är fyra lagar. Det stämmer ju att det är svårare att ändra.
Ja, men det förstår jag, så ska det ju vara också. Det ska inte vara att nu, de som sitter nu vill ändra någonting för det ska gynna dem. Liksom. Det måste ju vara. Men finns det några intressanta lagar som har precis trädit i kraft i år?
Ja, alltså jag tycker att de är väldigt intressanta.
Ja. Nu har ju du och jag pratat lite om dem innan också. Det känns som att de också är förknippade med den här podden. Så exakt. De blir ju intressanta.
Ja, några stycken. Ganska många skärpta straff kopplade till liksom gängkriminalitet. Ja. Vilket man kanske förväntade sig. Men vad jag blev lite så här förundrad över, det är brottet deltaganden i en terroristorganisation har införts i terroristbrottslagen. Varför har det inte funnits innan?
Jättekonstigt.
Eller?
Är det bara för att de har nu vår hotbild har gått upp? Så ja, att det inte behövts?
Ja, men förmodligen. Men det känns så konstigt att... Ja, i och för sig.
Är det kanske bara för att det ska bli lättare att profilera folk?
Ja, men exakt. Men också att så här, då blir det ju också olagligt att till exempel uppmana andra att följa en specifik extremgrupp eller så här, söka upp eller rekrytera till brottet. Okay. Blir ju också olagligt då. Så att inte liksom för att främja, för det står så här, det innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i en sådan verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Så det handlar liksom om att så här, motivera andra till att gå med. Och sådana grejer blir ju också olagligt.
Jag trodde typ hela världen ändrade det där 2001 efter 9/11. Mm, att det var ju Afrika för mig. Men Sverige kanske är lite senare på vissa bitar.
De är ofta väldigt sena på det mesta faktiskt. På gott och ont.
På gott och ont.
För att de vill ju se att saker funkar innan de ändrar på saker.
Ja,
så det är ju ändå bra.
Det håller jag med om. Det håller jag med om.
Men ibland är de lite för sega.
Det kan jag också hålla med om. Landet lagom.
Sen så har vi ju de straffen som är riktade framförallt mot gängkriminella. Förlåt. Och då har vi olika straff som har skärpts. Framförallt gäller det olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning i syfte att slå ner nätverkskriminaliteten. Sen så har vi också en ny typ av straffskärpningsbestämmelse som har införts vad gäller våldsamma uppgörelser bland kriminella. Och det är även straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
Ja, det är grymt.
Den tyckte jag var väldigt bra. Det känns fräscht.
Verkligen. Jag fick något här. Jag satt där på processkedjan någon gång och sa att det skulle vara jättehögt straff för att rekrytera. Det skulle vara så att så är man...
Typ som mord.
Ja, men alltså bara rekrytera alltså en gängmedlem. Mm. Så vi ser att jag visste att jag var gängmedlem.
Men där blir ju också frågan så här, vad är gängmedlem?
Ja,
hur ska de bedöma det?
Ja, det är jättesvårt.
Ja.
Det är jättesvårt.
Speciellt i Sverige. Det är faktiskt några grejer som så här, oroar mig lite kring det här. Jag förstår ju varför man inför de här straffen. Men att utreda de här brotten sen. Jag undrar verkligen hur det kommer bli. För att, vadå, är du svart så är du gängkriminell, eller bor du i Järva, är du gängkriminell, eller om du umgås med gängkriminella. Alltså, i Sverige är det ju inte så mycket som liksom Hells Angels eller att man har någonting som visar eller någon tatuering, utan det är ju mer lösa liksom grupper av ungdomar som bor nära varandra.
Ja, exakt. Det är jättesvårt. Jag nämnde det här för en som jobbar på processen. Han sa att det kommer inte gå för alla stämplar som egentligen med alla idag nästan. Mm. Just på grund av att de inte vet vad de ska göra.
Exakt.
Så det räcker med att man har pratat med dem sen de har gjort något annat straff. Så då är det stämplat som egentligen med.
Exakt. Och då blir det så här...
Så det är svårt.
Det är också jag känner också att det är ett begrepp som har blivit så vardagligt på något sätt. Som att alla liksom... Alltså som att typ de två sista åren pratar alla om gängkriminella.
Mm.
Men att förut fanns det inte ens i våra vokabulär typ. Har du tänkt på det?
Ja, då tänkte man mest på de här Bloods and Crips i USA. Eller Hells Angels.
Ja, men eller bara så här mot cykelkillarna eller grabbarna från orten. Alltså det fanns ju kriminella då också. Men det var bara grabbar typ.
Mm.
Folk som stod i centrum. Alltså så här, men nu... Är det liksom alla gängkriminella på något sätt, känns det som.
Mm.
Det är lite läskigt.
Ja, verkligen. Och de här ungdomarna jag jobbar med som inte är kriminella.
Mm.
De vill gärna kanske påstå att de är, har jag märkt. För det klär deras status när de lägger ut sina Instagram-bilder och rappar i den här micken här bakom mig.
Mm.
Så de är inte med de vill vara det. Och de som kanske är det inte. För att de inte har ett gäng. Mm. Så att, nej, men det är skumt men intressant. Så jag tror det blir väldigt svårt med den här lagen. Eller så kommer de bara dra alla över ett streck och döma därefter ett par år.
Ja, alltså allt kommer ju hänga på den första domen. Mm. Den första HD-domen.
Och då, det blir ett predikat.
Exakt, prejudikat. Ja. Och då kommer det bli liksom så. Det är därför jag tänker att så här, det är väldigt viktigt att man har liksom bra personer. Verkligen neutrala personer som har bra med kunskap kring sånt här för att utreda det här. Och för att verkligen lägga en OK-HD-dom. Så det inte är så här, kriterier är typ invandrare eller från orten eller... har en bror som är från...
Exakt.
Alltså förstår du? Eller, för det känns som att det kan bli ganska problematiskt för typ anhöriga som ändå försöker ha ett normalt liv.
100%. Mm. 100%. Finns det några andra lagar? Finns det någonting som är typ våld mot kvinnor eller något? Eller du kanske inte behöver heta det, men våld nära relationer?
Alltså... Gud, jag vill typ inte prata om det, så ledsen. Nej.
Ja, det är tråkigt alltså. Det är tråkigt. Men de har ju lagt all resurs på det här nu på grund av att det är så mycket snack om det.
Mm.
Men det dör så jävla mycket mer människor i hemmen, tyvärr.
Det är ju det. Ja, det är typ, jag tror det är 45 kvinnor i år redan som har blivit mördade. Ta mig inte på orden, men det är någonstans över 40 i alla fall i år. Och det har inte ens gått ut helt åren.
Nej, det är sjukt.
Det känns, alltså, jag orkar liksom inte ens ta... Alltså jag orkar... Ja, jag vet inte. Jag har ju skaffat någon Instagram nu som heter typ mans.våld mot kvinnor eller något sånt. Där jag bara lägger ut mina tankar.
Mm.
Och eftersom jag har många sådana tankar men jag har ingen att bolla med. Och jag skriver mycket. Så jag skriver ju och så lägger jag bara ut. När jag fick veta det här med nedläggningen om Igor.
Förklara Igor. Ursäkta att jag avbröt dig. Förklara Igor.
Det är ett program som... handlar om samverkan, egentligen hur man ska förhålla sig till våldsutsatta kvinnor. Eller ja, våld i nära relation överlag. Och så där också, så det spelar ingen roll. Väldigt, väldigt stort program där polisen, socialtjänsten, alla liksom tillsammans samarbetar och försöker både att jobba med kvinnorna och de personer som utsätter. Och de har verkligen tagit allt det är bra från socialtjänstens liksom förslag på insatser och samlat ihop en stort program som jag hade hoppats skulle bli ett nationellt program för personer som är utsatta för våld i nära. Och sen så fick jag reda på nu via typ Aftonbladet att det skulle läggas ner. Men jag vågar inte prata om det i podden för att jag inte läst om det tillräckligt. Så jag vill inte säga att 100% det kommer läggas ner eller inte. Eller om det kommer vara så att nu är liksom själva testgången klar. Men nu är det liksom att de obligatoriska förhålla sig så till våld i nära. Då är det ju jättebra liksom. Så jag vill inte klanka ner på det 100% för jag vet inte vad det innebär. Men när jag såg det så kände jag så här. Jag hade lagt så mycket av typ så här, min ork. På att jobba med det här på Igor. Eller så här hoppet att sen nu kommer det någonting. Eller jag var väldigt glad över det liksom. Igor hade fått sån stort genomslag liksom. Och verkligen nått ut till många. Och också att det var en man som pratade om det på... Nu vet inte jag om det är han specifikt som har liksom tryckt på den. Men det verkar som att han var väldigt insatt. Väldigt, väldigt duktig. Jag litade på han.
Men det är inte han som har lagt ner det troligtvis.
Nej, såklart inte. Ja. Men liksom, man har lagt det var liksom bra. Det kändes bra när man lyssnade på det.
Men hade det börjat funka Igor? Eller var det att, var det uppe och rulla om man säger? Eller var det att...
Som jag förstod det så höll det på att rulla.
De
hade liksom testat och sett att det funkar och att det är ett bra förhållningssätt till de här kvinnorna och till de här brotten för att också kunna döma fler. Så vad jag förstod det som så ja, men också tidigare forskning faktiskt har visat på att den här typen av modell faktiskt fungerar för våld i nära. Så det finns ju tidigare forskning som stödjer Igor. Varje år har ju socialtjänsten faktiskt släppt ut rapporter kring hur de tycker att man ska förhålla sig till våld i nära. Men det är ingen som har lyssnat på dem. Igor hade verkligen tagit många av de delarna som socialtjänsten hade förslagit.
Men jag hoppas att det inte lagts ner och hoppas att det handlar om att de ska kanske lägga det i någon fack.
Jag ska tillägga att jag ska på föreläsning om...
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Igor, nästa vecka. Ja, okay. Så vi kan prata mer om det, ja, efter okay. den föreläsningen.
Då bromsar vi där. Det är ja. Intressant att ta upp. Ja. Jag intervjuar dig sen.
Mm. Och sen så har vi ju en skärpt narkotikalag.
Oj, oj, oj.
Och då kan vi ju säga att det kanske till och med gäller mig och dig. Nej, så du är ju helt...
Jag är helt nykter.
Helt clean, men kanske någon av våra lyssnare. Nej, ja. Skoja. Nej, men det blir faktiskt olagligt nu att försöka begå ringa narkotikabrott. Så det blir faktiskt olagligt att försöka ta en drog, så att säga.
Men förklara, beskriv vad du menar med försöka. Mm. Så att försöka, det är inte så att jag kan bara tänka och du har försökt. Så, det är inte, så långt har de inte kommit än, hoppas jag.
Nej, alltså då har vi ju ett problem.
Nej, jag har inga problem. Alltså,
jag skojar. Nej. Jo, men så här, att till exempel att beställa droger. Beställa. Att skicka iväg ett sms eller... att införskaffa redline-påsar eller våg.
Något som kan bevisa att din tanke med det här är att bruka eller sälja eller något.
Exakt, men det som jag tänker framförallt som kanske är värt att ta upp, det är just det här med försök att begå för liksom civila. Att så här, så skickar du ett sms till någon som till exempel har span på sig, eller att de har tillgång till deras telefon eller deras Swish, whatever, polisen håller på att göra någon typ av insats mot den personen, så kan de faktiskt döma dig också om du skickar ett sms till den här personen och säger typ så här, ah, men har du det här?
Så rent teoretiskt, om jag vill säga att jag har en kompis som heter Abdi, jag skickar ett sms till Abdi, så Abdi, känner du någon som kan sälja gräs?
Exakt.
Där har jag begått ett brott.
Ja. Så det är framförallt det jag tänker är ganska intressant för allmänheten. Men hur tänker du kring att det här påverkar gängkriminaliteten? För jag vet ju att många tänker att de som köper knark är också en del av det.
Mm.
Tror du att det här kan stoppa folk att köpa droger?
Alltså det kanske kan stoppa den som inte har tagit förut.
Mm.
Som inte är inne i det. Att vilja ha det som en extra spicy grej på lördag eller fredagar så här. Men den människa som varit inne i ett antal gånger tror ju fortfarande att den är odödlig. Det kommer inte hända mig liksom.
Mm.
Jag kommer inte drabbas av det här. Jag åker inte fast. Den kommer fixa det ändå.
Mm.
Så här, men på sikt, på flera år kanske, det kan ge skillnad. Jag vet inte, men jag har svårt att tänka med det.
Mm.
Jag har svårt att tänka med det liksom.
Mm.
Det har jag verkligen. Alltså när jag var själv i träsket, jag hade inte brytt mig.
Nej.
Jag hade inte brytt mig ett skit. Även långt innan jag blev så här lite grövrig kriminell och bara var lite småbus och rökte en jävla massa gräs. Jag hade inte brytt mig.
Ja, alltså jag tänker framförallt, alltså så här, jag förstår ju att beroende personer kommer ju inte bry sig. De är ju beroende, självklart. Men jag tänker framförallt de här, ja men kanske så här festknarkare eller så. Tror du att det kommer stoppa dem?
Mitt femöl innanför västen. Ja. Västen menar att de har druckit femöl. Aldrig.
Jag tror inte heller.
Nej,
alltså,
det finns inte en möjlighet. Det ska vara den här människan som inte har provat kanske.
Mm.
Som, vi ser att det här blir en nyhet som sprider sig lite. Så man vet om det. Jag får inte ens prova.
Mm.
Man har druckit femöl och kanske varit sugen att prova innan. Men just det är olagligt nu. Då kanske man inte skickar iväg ett sms till sin bästa polare som kanske vet någon. Kanske inte.
Mm.
Men är det så att man har provat och gillar det, det är klart man gör det igen.
Mm.
Så här,
vad tänker du kring att minimistraffet för narkotikaförsäljning har höjts också till 6 månaders fängelse?
Men det är väl bra kanske. Det är väl bra. Jag vet inte. Jag vet inte vad det är för fängelse och inte fängelsen faktiskt. Mm. Jag vet att någonting behöver göras. Man behöver sätta insatser på bägge hållen. Det behövs.
Mm.
Så här, jag tror absolut inte på att släcka bränder. Men det gäller att hitta pyromanen för att man ska få bort det.
Mm.
Men det kan vara bra. Det kanske är bra, jag vet inte.
Alltså jag tänker framförallt på hur många vi kommer ha i fängelse. Hur fan ska det fungera med vi ska ha så många människor som ska sitta i 6 månader? Däremot, det jag tycker är bra med den här lagen, det är ju faktiskt att det ger ju resurser till polisen.
Mm.
Att kunna häkta, att kunna... Så att de
insatser.
Ja, men så att de kan avlyssna. Eller typ så här, det finns ju vissa brott som du inte kan häktas för, till exempel. Polisen inte har de rätt att hålla på och staka dig och följa efter dig, om inte det når upp till en viss straffskala. Ja, så jag tror att det här syftar nog framförallt till det. Men jag är livrädd för hur det kommer bli liksom i fängelserna.
Jag kan säga, jag jobbar ju även så här... Förut heter det lekmanövervakare, nu heter det biträdandeövervakare. Jag har flera sådana klienter, så jag har väldigt mycket kontakt med frivården.
Mm.
Lite med kriminalvården också, men alltså, de är så överbelastade. Det finns ingen plats. Så här, det är råknas. Men nu ska de bygga en massa nya fängelsen, har jag fått höra från byggsvängen. Då.
Mm.
Ja, men det är som du säger, ska man ta in dem på 6 månader, sitta 4 månader effektivt för att köpa en 5 gräs?
Nej, det här är ju narkotikaförsäljning.
Ja, det är för försäljning. Ja. Okej.
Inte så det här är nog... Så det här är ju... Det vi nämnde tidigare var ju försök att begå ringa narkotika och även förberedelse till ringa narkotika. Men det jag tog upp nu är för narkotikaförsäljning.
Ja, för försäljning, okej. Mm. Ja, det är ju mer logiskt att någon som faktiskt säljer ska sitta än någon som köper.
Det tänker jag också.
Ja. Du är inne på det där. Vad ska vi förvara alla?
Ja.
Jag är ju övervakad till den som sitter på en anstalt. Han ser allt blir ju sämre.
Jag lyssnar mycket på poddar. Och vad jag har hört så är det nu har de fått våningssängar och att det liksom är kaos.
Och de här insatserna som 12-steg och sånt har de ju tagit bort också för att de ska kunna bemanna mer. Så det...
Det blir ju så problematiskt att man drar ner på sociala insatser som ska få personerna att kunna komma tillbaka till in i samhället också. Att så här, okej, så fler ska sitta och vi ska ha mindre behandlingsmetoder, för det är det som händer då.
Ja.
Okej, ska vi vidare?
Vi går vidare.
Jag tänkte att vi ska snacka lite om rasism i Sverige då.
Vi hade senaste avsnittet var ju med Attila, sjukt inspirerande snubbe. Typ glad när man ser honom på sociala medier.
Mm.
Man behöver inte ens läsa vad han skriver för att han har någon energi runt om sig som gör han glad.
Nej, men jag håller med. Mm.
Jag tror att många i Sverige inte vet vad rasismen är eller vad det gör. Liksom. Mm.
Ja. Du tänker konsekvenserna av rasism?
Ja, men de här smågrejerna att man faktiskt mår dåligt. Så här, om jag skulle vara runt massa människor som var överviktiga så här, och jag hela tiden gav massa grejer om hur dåligt det var att vara överviktig.
Mm.
Så här, de kanske inte säger någonting, men de hör det, de känner det och kanske får en bild av sig själv kring det sen. Så här, och börjar tycka lite sämre om sig själva. Jag vet inte om det var lätt vettigt det jag sa, Vanessa, men...
Jo, men jag tror att jag förstår vad du menar. Alltså internaliserad rasism, tänker du. Att det blir liksom att man... Det är väldigt vanligt att man internaliserar samhällets bild av en själv. Det har man ett begrepp för när det gäller rasism. Och då är det internaliserad rasism där...
Internaliserad.
Ja, internaliserad. Så man börjar se på sig själv som de andra, mindre värd, kanske ful.
Ja.
Man får sämre självkänsla, man blir osäker. Och alla de här grejerna leder ju kanske också till att man mår dåligt, man kanske är nedstämd, man blir förbannad framförallt. Och där har vi det där också vi pratade om med Attila, om att gruppen som blir utsatta för rasism ställer sig emot gruppen som utsätter för rasism. Det vill säga kanske vita eller svenskar eller whatever. Vi pratade om det med Attila, att det ofta blir så att man blir ju förbannad liksom. Det är inte konstigt att bli förbannad om du blir dåligt behandlad av de flesta i din omvärld. För att är du svart i Sverige, du är ju inte en majoritetsbefolkning utan... Du ser ju annorlunda ut. Du är ju annorlunda. Du har inte normkroppen. Och du kan inte heller gömma dig. Så att omedvetet vet man ju att jag är inte som ni.
Ja.
Och det kan ju göra en förbannad. Och det, jag förstår ju liksom att det kan bli att den gruppen motsätter sig den andra liksom.
Ja, jag håller med. Jag håller med. Det som jag sa innan också, för jag jobbar ju med ungdomar och typ de flesta är ju mörka. Mm. Så de flesta är mörka. Jag snackar mycket kring dem, framförallt efter avsnittet med Attila om rasismen, och många av de här, de håller inte riktigt med om att de utsätts för rasismen. Mm. Då pratade vi lite innan vi satte på micken, att för de umgås bara i samma gruppering, så de har inte kommit ut i samhället riktigt än. Mm. Så att få ta del av det här, att börja söka jobb och kommit ut på en arbetsplats där kanske 80% är normkroppen och sånt. Mm. Sen är ju de här ungdomarna väldigt, när de håller på med N-ordet som de gör hela tiden varandra, jag ser att ni får inte prata så här liksom.
Men jag tänker också att en vit person, ja jag vet inte, nu är ni ju i liksom i en verksamhet, så du har ju faktiskt rätt att säga så här, men ni ska ju inte hålla på och prata så här. Men säger de N-ordet till varandra, de har ju all rätt att göra det.
Jo, absolut.
Av anledningen att de har rätt att beskriva sig själva hur de vill. Jag kan beskriva mig som ful. Du får inte säga att jag är ful. Nej. Förstår du?
Jag förstår. Men nu är det som de säger, det är inte så att de säger det på ett kärleksfullt sätt.
Nej,
de trycker ner varandra. Med, liksom. Så jag har fått dem att börja jobba att de ska säga snälla saker om varandra istället. Vi satt faktiskt en grej, det var jättefint. Men skitsamma, det är ett sidospår.
Nej, men jag tycker det är en intressant diskussion. Och varför jag stötte mig emot och liksom försöker så här, prata lite och liksom utveckla din tanke, är av anledningen att det är många som är så här, men vita personer som är så här, de säger en ordet hela tiden, eller de sjunger ju om det hela tiden, varför ska inte jag kunna säga det? Och det är därför jag ändå vill säga liksom att vi har inte rätt att säga vad de ska eller inte ska säga, eller om de ska beskriva sig med en ordet eller inte. Det är de själva som bestämmer det, och att det liksom, det ska få vara så. Och bara för att de säger det så måste inte du säga det. Så, det är bara det jag tänker. Att det är viktigt att liksom ändå säga det. Att så här, bara för att din invandrarkompis säger en ordet till sin invandrarkompis, så ska inte du säga det. Eller så här, gå och säga till dem att de gör något fel. För att de har inte blivit utsatta av deras egen grupp. Förstår du?
Ja, jag förstår mycket väl. Jag blir bara irriterad på när de säger det på ett nedvärderande sätt till varandra.
Nej, men jag förstår, alltså jag kan ju, när jag hör det ordet, jag är ju såhär, säg inte så, spelar ingen roll vem det är, vad säger du? Det är liksom, för mig har det blivit som ett skällsord eller såhär, så jag förstår ju hur du tänker, det låter ju väldigt negativt, och det ska vara så i våra vita hjärnor, eller vi ska tänka så i våra hjärnor, för att vi ska inte säga ordet, fattar du?
Jag jobbar inom bygg, alltså, så tror mig, jag hör det ordet väldigt ofta av... Kanske inte så jättemånga svenska längre som har svenska, men kommer de typ från Östeuropa och sånt. De är ju rå rasister. Framförallt mot mörka är de. Så de har lång väg att vandra i det här.
Det har de verkligen.
Du är ändå utländsk påbrå. Mm. Har du råkat ut för rasismen?
I Sverige, ja. Alltså jag skulle säga att det framförallt var när jag var yngre. Nu skulle jag inte säga att jag känner mig väldigt utsatt eller på något sätt orolig över att bli utsatt. Jag har tur helt enkelt, och i de platserna jag befinner mig så utsätts jag inte för det. Sen så tror jag också det beror på vilka man har i sin närhet. När man är yngre så kan man inte riktigt välja vilken skola man ska gå i, vilka man ska omgärda sig med. Så här, om jag skulle vara hos min mormor eller så här, man bestämmer ju inte sitt liv, och då får man liksom se mer. Så mycket mer när jag var yngre. Men i Brasilien kunde jag också uppmärksamma väldigt mycket internaliserad rasism. Att de tycker ju att jag är väldigt vacker för att jag är så vit.
Aha.
Min familj är ju mörka. Alltså min brassefamilj, den sidan av familjen är mörka. Så när jag, varje gång jag har åkt dit så är det alltid så här, du är så vacker, du har en... Alltså typ så här, de kan till och med säga att jag har en sån vit näsa. Alltså så här, vem säger så? Eller så här typ... Ja, men jag har perfekta lockar för att jag har inte det här afrohåret, men jag har ändå lockarna. Alltså du vet, typ att det finns grader av svarthet.
Ja, jag fattar.
Fattar du? Och det tycker jag är så himla, alltså, hemskt. För det blir väldigt tydligt, speciellt i ett land som Brasilien som har både vita och svart. Det är ju jätteblandat. Min pappa, han är ju vit, min farmor är svart. Så det är så här blandat liksom. Och,
jag måste säga, vad Tupac rappa eller sjöng, han bara... The darker the flesh, the deeper the root.
Det är ju definitionen av internaliserad rasism. Att så här, du kan aldrig riktigt vara tillräckligt bra. Eller du är aldrig riktigt liksom okej. Du måste alltid ändra någonting typ, känns det som. Eller Så, men jag tycker framförallt att jag själv är inte en talesperson för rasism. Jag tycker jag har haft det väldigt bra. Jag tror också att min mamma liksom, som kan perfekt svenska och allting, har ju verkligen förmodligen räddat mig från att se sånt, för att ingen kör med min mamma. Min mamma är stencool, svennifierad deluxe, alltså pratar bättre svenska än jag. Kom hit när hon var 9, jobbar på försäkringsbolag, har koll på alla liksom lagar och regler, sån här, du vet, myndighetsgrejer och sånt. Så att jag tror också att hon har liksom varit den som är så här: nej, du bannar inte. De la ju mig på, det här kan vara ett exempel, men jag är ju född i Sverige. Bara för att mina föräldrar inte pratade svenska när de kom hit. Så till exempel när de hämtade mig, min mamma kunde prata spanska. De tvingade in mig i svenska 2. Bara för att jag hade föräldrar från ett annat land. Men där sa min mamma direkt, hon bara, är ni dumma eller? Min dotter ska inte gå i svenska 2. Alltså så här, min dotter är född i Sverige, hon kan svenska. Hon har aldrig haft problem med att skriva eller prata svenska. Vi pratar svenska, jag pratar svenska. Så vad fan, vad är grejen? Och då tog de ju ut mig därifrån. Ah. Förstår du? Och jag tror att min mamma har varit mån om att, så här, att jag inte ska liksom bli behandlad annorlunda. Och har också haft möjligheten på det sättet att hon kunnat språket, att hon har haft förutsättningar, att hon har kunnat lagarna i Sverige och sådär. Mm.
Jag skulle gärna vilja veta om det är någon lyssnare som har varit med om så här vardagsrasismen och framförallt vad du fått er att känna.
Mm.
Så här, om ni kanske har utsatt någon för att inse det sen.
Mm.
Och vad är det som fick er att inse det, och har ni blivit utsatta för det?
Alltså jag kan berätta om en händelse, men jag... Anledningen till varför jag inte tar upp det, för att jag inte är den specifika personen det här var emot, men jag har varit med många gånger. Och då har det framförallt gällt mina vänner som har varit svarta. Så som jag har sett blivit utsatta. Och då var det en gång en kvinna faktiskt. Och jag pratade ju väldigt högt, vi var glada. Det var jag och min tjejkompis. Vi satt på tunnelbanan. Och vi hade precis slutat skolan och vi skulle hem. Och vi sitter och pratar och skrattar och lalala. Och då ställer sig en kvinna upp och skriker: din jävla N-ordet. Varför? Ingen vill höra vad du säger. Varför skriker du? Håll käft. Alltså du vet, bara lalala. Alltså, och bara N-ordet om igen. Och min tjejkompis blev så förbannad. Alltså hon ställde ju sig upp och de båda skrek och jag vet inte vad. Och jag bara stod där och bara, vad fan är det som händer? Alltså, för det var inte så att vi bråkade, jag och min tjejkompis, utan det var mer så här, vi var högljudda, men vi pratade, skrattade, vi var glada liksom. Det var inget så här skumt eller att vi typ gjorde kaos, utan det var bara jag och min tjejkompis efter skolan, vi pratade lite, ja vi kanske pratade högt, men det var inget speciellt med det. Och hon bara ställde sig upp och bara, din jävla N-ordet, stick härifrån, vad fan gör du här? Och bara så här, och min tjejkompis bara blev så förbannad och bara började skrika. Och den som avbröt allt det här, det var faktiskt en annan svart man som var äldre. Som lugnade ner min tjejkompis. Alltså jag försökte ju, men det känns som att jag inte har tolkningsföreträde att prata om såna här saker. Eller att ens förmågan att lugna henne där och då, för att jag kan inte förstå henne, utan jag försöker ju bara släcka liksom bränder, men när han liksom tog tag i henne och sa till henne bara så här: hon är sjuk, bry dig inte, skit i henne, hon skiter i dig, varför bryr du dig, skit i henne, släpp det så här. Och jag kollade på henne och jag bara hur kan han vara så lugn? Det var en äldre man, svart liksom, som bara tog tag i hennes arm och bara, skit i henne, släpp det. Det är inte ens värt det.
Nej.
Och då blev hon lugn liksom och kunde gå vidare. Men sådana händelser har hänt flera gånger när jag har varit med mina svarta vänner. Och det tycker jag är så jävla tragiskt att liksom, för det är verkligen bara hudfärgen. De har inte ens haft ett samtal med de här personerna när det sker liksom. Det är inte så att de har bråkat eller att, för du vet, vissa äldre människor, de kan ju vara lite så här typ att ja, men prata fult liksom, om man bråkar eller säga några grejer. Men det är verkligen att de bara helt oprovocerat har gått fram till mina svarta kompisar och skrikit N-ordet och sagt att de inte är värda att vara här. Och bara skrikit ut sitt hat och sagt massa olika saker och nedvärderat dem. Du vet, en svart person kan inte sudda bort sin hudfärg. Jag måste leva med det här. Även om till exempel min tjejkompis om 10 år inte har varit med om någonting på 10 år, så kommer hon alltid leva med att ha den där känslan. När man är ung, det är också saker som fastnar hårdare.
Men, ja, det är klart.
Men om det har skett flera gånger när du är ung, vi säger även om det bara är kanske 2, är det en kritisk period, det kommer fastna hos dig. Du kommer förhålla dig till hela tiden. Det är en stress. Det är typ som att förhålla sig till ett våldsamt ex. Till exempel i mitt fall, så här, när jag fick veta att han släpptes, även om jag inte ens är nära honom, jag vet vart han bor, jag är inte ens nära där, så är det liksom en stress att så här, nu är han släppt. Mm. Och tänk dig dem, ja. Hela samhället, har de en tanke om att de inte tycker om mig. Eller att de kan göra skada. Eller att de kan komma till mig och slå mig. Eller att de kan såra mig, eller nedvärdera mig, eller diskriminera mig när som helst. Och de är överallt.
Knäppa är att vi alla härstammar från typ Afrika.
Mm, ja.
Och anledningen varför vi som har vit hy, det är ju att vi behöver mer D-vitamin. Bara för att inte solen skiner lika mycket. Då har evolutionen gjort så att vår hud har blivit ljus.
Har du lyssnat på boken Sapiens?
Jag har lyssnat på Skärmhjärnan med Anders Hansen.
Ah.
Och där pratar de också om just evolutionen kring. Och det, så troligtvis skulle jag flytta till Afrika, skulle mina barn kanske, ytterligare, de skulle bli mörka.
Ja, exakt. Det är ju så. Det är ju
en jävla enkel förklaring.
Ja.
Den första björnen i Antarktis, den var brun. Men den har blivit vit nu bara för att den ska kunna ta bytena bättre.
Är det sant?
Så jävla logiska förklaringar.
Ja.
Men sen den jävla okunskapen som finns bland människor gör att vi kan bete oss. Jag har också varit med om, jag har haft massa mörka människor i mitt liv. Mm. Alltså vänner.
Mm.
Det har bara gått förbi någon och bara, det jävla N-ordet.
Exakt.
Men vi slogs ju. Ja, vi taggade ju till av det, tyckte det var kul.
Ja, men exakt. Men tänk dig att dina gamla vänner, när de var unga tyckte de det var cool. Eller kul liksom. Men när man blir äldre, man vill inte.
Nej, det är klart.
Man pallar inte.
Nej.
Men den känslan, den rädslan, den oron ligger ju kvar. Att så här, folk gick förbi mig, jag var tvungen att slåss.
Ja.
Fattar du? Även om man kanske där och då tycker man ju det är roligt. Men sen när man blir äldre så förstår man att så här, där stod jag och slogs för att någon fick för sig att kalla mig N-ordet för att jag gick på gatan.
Eller man ska gå på en arbetsintervju, så här, kommer jag få jobbet för att jag är mörk?
Ja, men exakt. Det är liksom
så här, man tänker innan.
Mm.
Ja, men det är ett jävligt brett ämne.
Mm.
Det är jättebrett. Så här, och ja, jag vet inte vad vi ska gå vidare med.
Nej, men jag tycker att vi har ändå fått till en ganska bra diskussion om rasism.
Det tycker jag verkligen. Och jag släpper gärna in våra lyssnare. Och
mm.
att ni får jättegärna komma med egna erfarenheter. Och framförallt hur ni kändes. Liksom,
mm.
om du har utsatt eller blivit utsatt.
Mm.
För jag har inte varit Guds bästa barn. Mm. Jag har garanterat sagt den ordet till folk som varit mörka när jag varit i mitt esse.
Mm.
Så här, just för att jag vill skada, såra, trampa på någon på tårna.
Mm.
110% liksom. Hade jag gjort idag, aldrig. Så här.
Nej.
Så, men människan sitter med mer information idag. Så här.
Mm.
Vi gör det. Så här. Det är, och den som påstår något annat, den har ju levt i en bunker resten av många, många år. Liksom.
Så här. Mm.
Vi sitter med mer information.
Mm. Men jag tycker att det är dags att avrunda.
Ja, var är våran mail?
brottsofferpodden@gmail.com.
Ja, du var bättre röst än mig på det där. Du var det. Så, men tack Vanessa för idag.
Tusen tack. Ha en fin höst allihopa.
Är du någon som har varit med om något brott? Det behöver inte vara de här temana vi har pratat om. Tveka inte av dig. Med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.